Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Jag heter Nemo Hedén och jag är poddare, författare och föreläsare. Och i den här podden så samtalar jag med människor som lever både i och runt omkring beroendesjukdomen. Men den stora strålkastaren riktas faktiskt mot alla de som står vid sidan om. För vilka är egentligen som får ta all skit när vi missbrukare dundrar fram som tornados och förstör allt i vår väg? Jo, våra nära och kära. Våra anhöriga. Och hur många gånger har inte dessa människor fått höra just dessa ord? Bara en till. Jag kommer i den här podden att träffa kända såväl som okända människor. Beroende såväl som medberoende. Men det viktigaste i den här podden är att belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För att folk ska kunna känna igen sig och känna lite hopp. Tillsammans så försöker vi att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu kör vi igång! I det här tredje avsnittet av Bara en till så träffar jag Chrissy Lee. Chrissy blev rikskändis över en natt i årets stora tv-snackis Love is Blind som alldeles nyss gick i mål. Där var hon utan tvekan en av programmets klarast lysande stjärnor. Faktum är att Chrissy gästade min andra podd Nemo möter en vän ganska nyligen och där godnade vi ner oss i just det här programmet. Men här nu idag, i det här samtalet, så blev det någonting helt annat. Den diametrala motsatsen skulle jag nästan vilja kalla det. För det här blev ett väldigt gripande och starkt samtal om att växa upp med en missbrukande mamma, om medberoende och hur man läker från sina trauman. Så håll i hatten nu, för här är hon, den fantastiska Chrissy Lee.
Varmt välkommen hit, Chrissy.
Tack, Nemo.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag känner mig tacksam över att få slå mig ner i den här gröna fina fåtöljen med en kopp kaffe i handen och ha en vän bredvid sig som man ska samtala med i en dryg timme framåt.
Ja, det är samma. Det förklarar min känsla ganska bra.
Ja. Livets små njutningar på något sätt. Att det går verkligen att hitta tacksamhet i allting. Och det här är verkligen en sån stund, tycker jag.
Gud, ja.
Vi ska kanske säga det för transparensens skull. Att vi poddade ganska nyligen.
Ja.
I min andra podd,
ja.
Nemo möter en vän, som finns exklusivt hos Podmi. Om man vill lyssna på den. Men i den podden så var det ju enkom 100% fokus på Love is Blind.
Ja, och nu ska vi fokusera på det så lite som möjligt.
Ja, ingenting faktiskt.
Skönt.
Verkligen, och det här, man kan säga att det här avsnittet blir liksom någon slags motpol mot det.
Ja, precis. Tänk att det finns en person bakom Love is Blind.
Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Det visste jag om.
Ja.
Men jag tror inte... Och jag delar nog det med hela svenska folket att du kanske hörde hemma, om man säger så, i en sån här podd som vi är i nu.
Mm.
Men jag tänker att du ska få berätta din story helt själv.
Ja.
För att den här podden handlar ju mycket om beroende, medberoende, att ja, men dysfunktionella miljöer kan man säga.
Mm.
Och vi ska liksom ta oss tillbaka till din barndom lite, va?
Ja. Det stämmer.
Hur känns det här att liksom göra ett djupdyk i det här? Har du gjort det någon gång i den omfattningen som det lär bli idag?
Jag är hos en psykolog.
Jag menade utåt sett, så här offentligt.
Nej, det har jag inte. Absolut inte. Det var ju under... nu nämner jag det jäkla programmet ändå. Då.
Det
går
okay.
Inte att komma ifrån.
Det är helt okej.
Okay. Första gången jag gjorde det... offentligt eller öppet var ju i under inspelningen av Love is Blind. Att ens nämna att den bilden jag kanske har målat upp om min uppväxt innan för väldigt många inte var sanningen. Det är my best kept secret, tror jag. Men i processen av att träffa en livspartner så blir det också extra viktigt att vara öppen om de delarna av sig själv. För jag tror att jag under majoriteten av mina år i det här livet gick in i en slags roll som jag tyckte passade in och var lättuggat för människor omkring mig. Det kändes som att jag behövde den rollen för att jag inte skulle känna mig utanför. Vilket var lite, det var ganska komplext med tanke på att samtidigt som jag genom att låtsas vara en person som jag inte riktigt var fick vara med, så kände ju den riktiga jag som ändå fanns där inne någonstans att den blev ännu mer bortstött och inte accepterad. Och nu har jag ju då kommit till den punkten då den riktiga jag får vara med. Och det började ju Love is Blind, för jag insåg att det är den där riktiga Chrissy där inuti som vill träffa en partner. Inte den här personen som är glad och allt är frid och fröjd och livet är en fest. Hon har redan livspartners.
Men jag fattar helt det här med att man vill vara ärlig med sin framtida livspartner från start. Det fattar jag också, det är rimligt liksom. Men att vara ärlig om men den här livslånga fasaden inför hela svenska folket, det är en annan sak.
Mm.
Hur gick tankarna kring det att faktiskt öppna upp när det var också kameror överallt och liksom spräcka hål på den här bubblan?
Det var väldigt skönt, för jag hade egentligen redan spräckt den bubblan för alla de som jag bryr mig om, som fanns i mitt liv innan det här programmet.
Så det den var närmsta kretsen liksom.
Ja, exakt. Och det har ju varit en process som hade pågått i många år. Så att jag kände ju att det här var bara som ett nästa steg. Att någonstans få hela den verkligheten, att låta den vara en del av min person på alla plan. Även utåt sett för personer som inte känner mig så väl.
Mm.
Och det var så skönt.
Det blir en ganska tung kontrast i programmet. Vi ska inte fastna i programmet, men en sista grej om det är bara att just det här, det är ett ganska glättigt och lättsmält program får man säga överlag. Det är kärlek och det är flams och det är härliga samtal och så mycket.
Mm.
Och sen så kommer liksom partiet där du verkligen öppnar upp dem, din barndom på ett sätt som, det blir en skarp kontrast mot resten av programmet får man säga.
Yeah.
Hur upplevde du att, hur togs det emot av folket till exempel?
Jag tycker att det togs emot överväldigande bra. Det kändes som att mitt deltagande i programmet fick en ytterligare mening efter att det här hade kommit fram. För det har varit så otroligt många personer från, alltså det är sjukt att säga det, men från hela världen som hör av sig och berättar sina historier och yttrar tacksamhet för att jag har gett dem hopp om att personer som vi också kan få ta del av den här lätta, glada kärleken. Så att, för att jag själv vet att jag länge trodde att den hälsosamma kärleken var någonting som inte var ämnad för människor som jag. För att man gick och bar på ett slags mörker hela tiden. Och det kändes som att det var bara, som att, alltså en del av mig intalade mig själv ganska länge om att jag inte förtjänade den hälsosamma kärleken. För det var ju mycket så jag tänkte när jag växte upp.
Mm.
Att när man är barn till en förälder som är missbrukare och som inte är kärleksfull, så tänker man att okej, men alla mina kompisar som har kärleksfulla föräldrar, de måste vara bättre än mig. Och jag måste ha något som gör att jag inte förtjänar det. Det måste vara något fel på mig att min mamma inte älskar mig på samma sätt som andras mammor älskar dem. Man tänker ju inte på aspekter som missbruk eller psykisk ohälsa. Man är barn. Allt är nytt. Och varje tanke känns som en sanning för att man håller på att upptäcka livet och upptäcker vad det innebär att vara människa. Så att komma till insikten av att jag visst förtjänar att bli älskad och att det är inget fel på mig, att det var inte mitt fel, att det var som det var. Det tog ju mig 25 år. Men jag kom dit. Det var inte enkelt.
Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men du och jag åt lunch för drygt 2 år sedan på min stammis salladsbar vid Mariatorget. Då pratade vi just om det här med relationer och att vi inte trodde och kände och tänkte att vi var skapta för sund kärlek. Att alla andra bara lyckades och vi bara, vad är det för fel på oss? Exakt det här snackar vi om. Och nu sitter vi här båda två i varsin liksom sund relation och är lyckligt kära.
Ja, det är, gud, nu får jag rysningar.
Det är fint, jättefint.
Det är verkligen symboliskt.
Ja.
Vad häftigt.
Jättefint. Jag är så himla glad för båda våra skull.
Ja, jag är stolt över oss.
Ja,
faktiskt.
Vi gav inte upp liksom.
Ja, nej. Exakt. Och det är det som är det viktigaste.
Så är det. Och vi ska säga det också till lyssnarna, för kontextens skull, om ni inte redan har förstått det, så känner jag och Chrissy varandra sedan ganska många år tillbaka.
Ja.
Vi kan ju bara säga det som snabbast, att vi har jobbat ihop utomlands och haft lite kontakt genom åren. Vi har båda medverkat i olika dokusåpor genom åren och haft, våra vägar har korsats, om man säger så.
Ja, verkligen.
Ja.
Vi har sett varandra i väldigt många olika skepnader, kan man säga.
Och skick, får man säga. Chrissy har sett mig i mitt absolut mörkaste. Men det ska vi inte gå in på nu, för vi ska fokusera på henne idag.
Ja.
Hon vill gärna gå in på den historien, men vi sparar den till nästa gång kanske.
Ja, precis.
Nej, men idag ska vi faktiskt fokusera på dig. Vi ska fokusera på vad du har att ge vidare till våra lyssnare. Och jag tror att det finns ganska mycket här att prata om, för att som du säger, du har växt upp med en missbrukande mamma.
Mm.
Och hur det formar en, vad det gör med en och hur man sen tillfrisknar ifrån det och får hitta sitt egenvärde igen och förstår att man inte måste vara en slav under sin historia. Att man inte behöver vara kvar i det där. Liksom.
Mm.
Jag tycker att det ska vara vårt fokus då lite grann.
Ja.
Din uppväxt och din barndom, vart tar vi oss om vi ska försöka liksom ha någon slags life story med lite röd tråd här? Vart, är du född i Sverige?
Nej, jag är född i Estland. Mm. Så nu tar vi oss till Estland.
Låt oss.
Ja, välkomna ombord på Tallingshilja.
Är du född på en båt?
Nej, jag tänker bara vi tar båten över.
Ja, jag fattar. Ja.
Gör det väldigt bildligt.
Snyggt, ja. Hur var de första åren i livet? Var föddes du in i för sorts familj?
Jag behöver verkligen en reseledare när jag berättar det här.
Jag ska göra mitt bästa.
Tack. Mm. För att det är ju så många bitar som är väldigt svåra att sätta ihop till ett flöde. Liksom. För jag och mamma flyttade 27 gånger bara i Estland. Så 28:e flytten blev då till Sverige.
Varför flyttade ni 27 gånger för?
Oftast handlade det om någon ny person som hon dejtade eller jag förstod inte alltid riktigt varför. Jag tror att lyxsökerska har ju en negativ klang på svenska, men det kändes verkligen som att hon var en person som hela tiden sökte efter lyckan, för att hon tänkte hela tiden, det kändes som att hon tänkte att om jag är på den här platsen med den här personen, då kanske det blir bra. Det kändes som att det var min mammas livsmotto. Att okej, nu skete sig här också. Jag är olycklig här med. Det blev katastrof här. Men då flyttar vi dit. Där kanske det blir bra. Hon sökte hela tiden efter orsakerna till varför saker gick snett utanför sig själv. Och det resulterade i att vi hela tiden flyttade. Så här, jag är inte helt säker på vart jag växte upp riktigt. För jag växte upp på 27 olika ställen bara i Estland.
Mm. Men vad gör det med en liten flicka att flytta så mycket? Man måste väl bli ganska rotlös, tänker jag.
Ja, verkligen. Verkligen. När jag var liten så hade jag ju relativt lätt att skaffa kompisar. Och jag hängde gärna med killarna. Jag var en riktig pojkflicka. Jag kommer ihåg när jag var väldigt liten så ville jag klippa av mig håret kort för att jag ville nästan vara en pojke, för att då är man stark och vågar och är modig typ. Och mamma sa nej till det, och då tog jag så hubba bubba tuggummi och tryck in i mitt hår och gick fram till mamma och bara, nu då? Nej men det, jag kommer ihåg att jag hade liksom, det finns fragment av min barndom där jag var väldigt lycklig, och det var när jag fick umgås med de andra barnen och var lite, ta del av deras familjer, vilket låter kanske lite märkligt, men det kändes som att jag ofta bjöd in mig själv i andras hemmiljö bara för att få uppleva den där familjekänslan som jag aldrig riktigt fick uppleva. Men sen med åren, när jag började bli typ 8-9 år, då var det liksom inte kul längre. Jag vet inte om det är möjligt att bli deprimerad när man är så ung, men när jag tänker tillbaka på det så känns det som att jag blev det, för att allting började kännas så meningslöst. För det kändes ju hela tiden som att så fort jag hade någonting som var värt att behålla och vårda om, så togs det ifrån mig. Och det var ju inte bara i att vi flyttade, utan det var även i, alltså min mamma var väldigt impulsiv. Hon kunde komma hem med en hundvalp ena dagen och bara, här hade en ny kompis. Och sen 3 månader senare så kom hon på att hon orkar inte ta hand om ett djur, och så kom jag hem så är min hund borta. Det var väldigt mycket, jag upplevde väldigt ofta att jag förlorade saker, någonting togs ifrån mig hela tiden. Och sen började också folk i vår nära släkt gå bort. Min moster tog livet av sig. Och då, det skruvade på liksom mammas psykiska ohälsa något enormt mycket. Och då kände jag redan väldigt tidigt att jag är ensam i den här världen. Mm. Jag får bara anpassa mig.
Fanns det ingen biologisk pappa i bilden alls?
Nej. Han kom på besök kanske en gång om året i början, och sen en gång varannat år, och sen en gång var 5:e år. Och det, jag vet inte riktigt vad det var som hände där. Nu när jag är vuxen och kan reflektera över allting på ett annat sätt än vad jag gjorde då, så förstår jag ju honom. Också så dåtidens Estland, en man kunde inte ta ifrån en kvinna ett barn. Men det är också bara, jag kan ju bara gissa varför han inte ville finnas med i bilden. Men jag vet ju nu att mamma var inte jätteenkel att ha att göra med.
När hördes du med din biologiska pappa sist?
När jag var 17 så fick jag reda på att jag har en stora syster som är 1 år äldre än mig från pappas sida. Och då kände jag att det var den allra sista droppen för mig. Så då sa jag upp kontakten med honom helt. Innan det så kunde han höra av sig på min födelsedag, eller 2 dagar efter min födelsedag, för han hade glömt. Men sen jag var 17 så har inte jag har sen jag var 17 har inte jag haft någon kontakt med honom alls. Mm.
Du pratade lite grann om det här med att din mamma var väldigt impulsiv och oförutsägbar. Och jag tänker att det är också någonting som formar barn väldigt mycket. Mm. Det här med att man aldrig riktigt vet vad som gäller.
Ja.
Och det, jag har fått höra mycket att barn behöver förutsägbarhet. Mm. De behöver rutiner, de behöver veta vad de har sina föräldrar.
Yeah.
Och att då ha mamma som är överallt och ingenstans på något sätt.
Mm.
Vad gjorde det med dig?
Jag blev extremt desorganiserad. Alltså jag levde ju i konstant rädsla hela tiden för vad som väntade. Jag har så många minnen. Alltså det finns effekter av mamma som jag är rädd att jag aldrig kommer kunna bli av med. Jag har fortfarande svårt att sova till exempel, för att så fort jag ska sova så går en del av min hjärna igång som blir hypervaksam, för att jag har så många minnen av att mamma kommer hem och är dyngrak och bryter ihop i hallen och jag går och tröstar henne, och sen så slår hennes liksom uppgivenhet över till ilska och hon ger sig på mig istället. Och alltså sådana minnen gör ju att jag vet inte om man kan riktigt läka ifrån det. För någonstans är det ju som att så här, om du krockar med en bil så du kan ju läka själva fysiska skadan, men ärren sitter ju kvar och jag är rädd att det är så i det här fallet också. Jag ser liksom många delar av mitt eget psyke än idag som jag kan, även i den stunden då jag reagerar, vara medveten om att oh, det här är på grund av min barndom och det här är på grund av mamma. Men jag kan inte heller sluta. Det är som att jag är kodad till att vara lite extra vaksam. Som att jag är också kodad till att stänga av emotionellt när saker blir för tufft. Det finns liksom vissa programmeringar inuti mig som jag vet inte om de någonsin kommer försvinna. Men däremot så har jag lärt mig att leva ett lyckligt liv. Även fast jag har de programmeringarna. Jag låter inte dem definiera den jag är och det livet jag lever.
Det här du säger just nu är så spöklikt alltså på en del saker som jag har i mitt liv. Och jag kan verkligen känna igen mig i det här. Hur man, vissa beteenden och mönster som man bär på idag, hur man, när man agerar på ett visst sätt, så kan man liksom navigera till att okej, det här beror på det där barndomstraumat. Mm. Man vet det rent intellektuellt, men man är ändå rent, alltså man står helt handfallen för att agera annorlunda.
Mm.
Och det är både skönt och sorgligt på något sätt. För att man kan ju förlåta sig själv på ett sätt, man kan liksom så här, ja men okej, det är okej att det är så här och jag förstår varför det är så. Men det är också frustrerande att man inte kan gå emot det.
Ja.
Det är så dubbelt.
Ja, verkligen. Det här påminner mig väldigt mycket om den här boken som jag nämnde tidigare, Förbipasserande. Den viktigaste boken jag läste i hela mitt liv, som jag läste nu bara för några veckor sedan. Som heter Den mörka hemligheten. Och det handlar ju då om vuxna barn som har en desorganiserad anknytningsmönster. Och det förklarar det där så himla bra. Boken förklarar liksom hur människor som har haft en otrygg förälder, som människor som när de var barn har fått uppleva föräldrar som har haft missbruksproblematik eller där det har funnits fysisk och eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp, att det finns en del av de barnen som utvecklas mycket, mycket långsammare än hos barnen som har en trygg förälder och tillgång till någon som lär dem om vad som är farligt eller inte i livet. Och konceptet är då att alla vi människor har en medfödd överlevnadsinstinkt. Det är den som får barnen att skrika och gråta när de är hungriga eller behöver byta blöja och vad det nu kan handla om. Och att den här emotionellt intelligenta, sunda, vuxna personlighetsdelen, det är ju en del som vi då lär oss med åren och som kommer ganska friktionsfritt och naturligt för människor som har åtminstone en trygg förälder i sin närhet. Men om man inte har det, så är det den här överlevnadspersonen som kommer få ta mycket mer plats i ens vardag än i andras vardag. Så det är nog också därför vi kan känna oss lite förlamade inför våra reaktioner, för att vi inte haft förutsättningar för att utveckla den här inre rösten som säger, vet du, det här är ingen farligt. Det här är ingen fara. Kan det vara så här? Kan det här du står framför bero på att den här personen kanske har en dålig dag eller... Den delen finns ju inte riktigt på samma sätt hos oss då.
Mm. Nej, men precis så. Och jag tänker att även om det är väldigt frustrerande med den här ambivalensen, att man gör någonting som man, ja, men man förstår intellektuellt vad det beror på, men ändå så gör man det. Det är ju frustrerande. så är det också någonting otroligt viktigt, tror jag, i att vara snäll mot sig själv här.
Gud, ja.
Att verkligen inte liksom slå på sig själv för att man gör så här. För mig har det varit helt avgörande. För jag vet att jag kommer fortsätta agera på ett visst sätt. Och de här ärren, som du säger själv, de sitter ju kvar. Ärren är ju kvar. Och jag kommer göra tokigheter. Men att när jag väl gör det, det kanske blir fel, jag kanske sårar någon. Okej, men då ber jag om ursäkt snabbt och är också snäll mot mig själv. Mm. Och liksom så här, ja men okej Nemo, det är okej, jag bortser. Du tar ansvar för det, du ber om ursäkt och du slår inte på dig själv.
Yeah.
För det gjorde jag jämnt förut. Mm. För då fattade jag inte ens. Mm. Den här kopplingen gick så snabbt.
Mm.
Man gjorde bara en massa konstiga saker, man sårade människor, man sårade sig själv och slog man på sig själv och så gick det allt bara runt. Ja,
ja.
Och också släng in massa alkohol och droger där också. Mm. Klart man behöver supa och knarka om man är i det där liksom. Ja. Det är inte konstigt liksom. Men jag tror verkligen att nyckeln för mig i alla fall har varit här att vara snäll mot mig själv.
Alltså. Mm. Gud ja. Och det är inte så jäkla lätt alltid. Det är typ det svåraste.
Mm.
Men det räcker med att man kan vara snäll mot sig själv ibland också. Även där så är det så här. Man ska inte förvänta sig att du från ena dagen till den andra går från att vara en destruktiv person som inte kan visa sig själv kärlek till att dag två komma och bara se det fina i sig själv. Och även där så gäller det att vara lite ödmjuk mot dig själv. Alltså så här, okej. Om du lyckas vara snäll mot dig själv i en situation, så fira det. Alltså så här, var stolt över dina framsteg, men också att men förvänta dig inte för mycket på för kort tid. För mig har det varit en jättestor bov i min läkande process. Jag började gå i terapi när jag var 15, 16. Och jag kommer ihåg mitt första möte med psykologen. Det var typ så här, min första fråga till henne var: hur lång tid kommer det här ta tills jag mår bra? Och hon bara, det är ju inte så lätt att svara på. Hon bara, men det tar inte mer än 2 år, va? För jag bara, för då är jag 18. Jag känner att jag vill liksom, när jag är 18, då vill jag ändå gå in i vuxenlivet som en frisk vuxen. Alltså det är ju, när jag tänker på det idag, att lilla Chris i 16 år kommer och bara, alltså du har 2 år på dig att laga mig.
Mm. Nej men precis, vi sitter ju här båda två med varsin ADHD-diagnos och vi har så här, inget tålamod,
nej,
dålig impulskontroll.
Ja.
Vi vill ha snabba lösningar, quick fixes liksom.
Ja.
Men samtidigt så vet vi här nu, du är nyss fyllda 30, jag är 36. Vi har jobbat med oss själva mycket och länge i många år. Och ändå vet vi båda två också att det man blir aldrig klar.
Nej. Men vet du, jag tycker att det på något sätt är lite mysigt att känna så nu.
Ja.
För nu när man har kommit över den tröskeln, för det kändes som att, det känns lite som att man går en livslång högskoleutbildning och man bara byter upp till att okej, nu har vi tagit kandidaten. Nu tar man master och sen doktorand och sen forskar. Alltså, det känns lite så även i den här processen att bara okej, men nu har jag tagit kandidaten så jag mår bra, jag har kunskapen som behövs för att fungera bra i min vardag och ta hälsosamma beslut.
Men det är också då det blir lättare att vara snäll mot sig själv om man har den dialogen med sig själv.
Ja.
Att jag är mitt i processen och jag är mitt i livet och jag kommer fortsätta processen och arbeta med mig själv kontinuerligt. Liksom. Då blir det liksom lättare att och klappa själv på axeln när man gör bra saker än att slå på sig själv när man gör dåliga saker. För jag är som du också. Det är lättare att slå på sig själv.
Ja.
Tro mig alltså.
Ja, det är det.
Det är verkligen lättare. Mm. Men det är också så mycket viktigare att faktiskt ta de här tillfällena när man känner så här, shit, jag lyckades göra annorlunda nu.
Ja.
Jag lyckades inte agera i affekt. Jag lyckades inte bli kränkt av en kommentar. Jag lyckades att du vet, då ska man ju fira som du säger.
Ja, verkligen.
Det är så viktigt.
Gud ja. Ja. Alltså det påminner mig så mycket om så här minnen från att jag bodde med mina bästa vänner nu innan programmet och jag kunde så här, jag var i en ny period i min läkande resa. Då jag hade en extremt duktig psykoterapeut som heter Therese. Shoutout till Therese.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Börjar du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Och hon började ge mig lite hemläxor i de allra mest basala sakerna. Typ som att i en situation där jag blir irriterad eller är missnöjd gällande någon i min närhet, att då våga säga det till personen. Inte trycka undan det. Då fick jag sådana läxor, alltså med sjukt basala saker. Och då kunde jag ju vissa dagar komma hem och säga till René då, min bästa vän, bara, alltså René, idag så lyckades jag säga till min kollega, det där var inte okej. Och jag bara, jag har aldrig känt den här känslan förut. Jag trodde att hon skulle bli flyförbannad. Hon typ ändrade inte en min. Jag bara, vad har jag hållit på med hela mitt liv? Och så här, att jag kunde fira en sån sak som 28-åring. Det känns ju så himla litet för många, men så himla fint för mig. För jag bara, att jag inte förminskar min egen process och min resa utan är tacksam för varje steg. Alltså så här, för det är ingen palett som kommer trilla ner över en dag, men det är alla de mikrobesluten som skapar vem jag är idag. Och det måste man ta vara på. För min största rädsla, den har varit att, alltså jag har så här, det är typ ingen från min mammas sida och den sidan som, alltså de vännerna och släkten som bor kvar i Estland som har vetat om något av det här. Vissa av mina släktingar har jag ju pratat om det under senaste åren, framförallt när jag gick hos Therese i terapi. Då var jag tvungen att ringa vissa släktingar och bara säga, okej, jag har fått den här minnesbilden och nu känner jag så här. Kan min mamma ha haft psykopatiska tendenser eller är det jag som lägger, alltså så här, skuldsätter jag henne för mycket nu, så här, är det något fel på mig, jag behövde få det bekräftat typ, och då bekräftade de det. I den mån har jag pratat om det med vissa från nästan, men annars är det här total nyhet, så det är många som har hört av sig nu också efter programmet och bara oj, jag hade ingen aning. Men vad jag skulle säga med det var
ADHD.
Jag har inte tagit min medicin idag som sagt. Jag bara
trådar åt alla håll.
Det jag skulle komma till var ju att, ja, min största rädsla har varit att bli som min mamma. Så varje gång någon har kommenterat under Facebook-bild, någon så här gammal bekant från Estland, typ så här, gud du är lik din mamma, då är det någonting i mig som dör lite. För att där är typ, det är min mardröm. Och det är liksom, under en period så var jag nästan obsessiv kring den rädslan. Att jag säger ibland om jag hörde min egen röst likna min mamma, så kunde jag känna självhat. Alltså på en nivå som, det är så jäkla, hur ska man förklara det? Jag hatar ju inte mig själv, men allt som påminner om henne skapar en oro i mig att shit, tänk om jag nu håller på och ska fortsätta den här cirkeln framåt, liksom föra det vidare. Men också någonting jag nu har förstått senaste åren är ju att det är just att jag fortfarande jobbar på mig själv. Det är just att jag inser mina snedsteg och att jag tar ansvar för dem och att jag gör mitt bästa att se hur mina beslut påverkar människor i min omgivning. Det är det som är den absolut största skillnaden mellan mig och min mamma. Och så här, genetiskt sett så kommer vi alltid ha likheter. Men jag kommer aldrig bli som henne om jag fortsätter så som jag har gjort. Om jag fortsätter att ifrågasätta mig, om jag fortsätter tro på att jag kan bli ännu bättre, då har jag alltså typ en försäkring på att här, det här vi liksom klipper av det mönstret i vår blodsband.
Ja, man behöver ju inte vara en slav under sin historia och sin uppväxt, men det tror man ju länge på något sätt. Man är så otroligt starkt kopplad till det och allt skit som man gör, man kan som sagt, man kan liksom, ja, men koppla det till olika barndomstrauman och sina föräldrars karaktärsdefekter och så. För mig har verkligen varit så att jag gick ju hela mina tidiga vuxenår från tonåren tills jag blev nykter när jag var 27. Mm. Alla de åren gick jag runt och skyllde alla mina snedsteg på mina föräldrar.
Mm.
Jag känner bara så här att det är klart jag skulle bli en alkoholist och narkoman. Min pappa var ju det och min mamma hade sin psykiska ohälsa. Det är klart att jag skulle få de bekymren också.
Mm.
Och det var nästan någonting skönt i det. För då slapp man liksom ta ansvar.
Ja.
Det var bara så att man bara, jag hade ingen lott i livet ändå. Jag skulle ju bli så här. Men det sjuka är att när man befinner sig i den där, i den där geggan, då står man ju bara still och trampar i den här kvicksanden. Och livet pågår runt omkring. Folk träffar partners, gifter sig, får barn. Medan man själv bara står där, tycker synd om sig själv, skyller på alla andra. Det var ju när den dagen kom där jag fattade att jag har ansvar för mitt liv och min läkning. Det var då allting kunde börja hända.
Mm.
Och den där insikten sitter ju så otroligt långt inne, tror jag, för oss alla.
Mm.
För det är jobbigt. Det är jobbigt att liksom fatta det. Och det är jobbigt att börja gräva i sig själv. Och det är jobbigt att börja läka och liksom plocka upp de här jobbigaste skiten från barndomen. Det är ingen kul sak.
Mm.
Så det är nästan skönare att bara så här skylla på alla andra, stå kvar och bara må skit nästan. På ett sätt ju. För det är en trygghet på något sätt också.
Ja.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är så jävla fascinerande att det låter så lätt på ett sätt, men det är så otroligt svårt också.
Gud, ja. Alltså för mig själv, ärligt, så kändes det som att jag inte, alltså jag menade på det absolut mest billiga sättet man kan tänka sig. Jag kände inte att jag existerade ett ganska långt tag i mitt liv.
Mm.
Det, för min barndom hade skakat om mig så mycket. Jag var så vilsen, för att dels så hade, alltså i mitt fall så var det, dels så var mamma aggressiv, hon kunde vara våldsam när hon blev arg och beskylla alla livsproblem på mig. Kunde kalla mig saker som jag inte ens kan upprepa, för att absurt att man kan säga sådana saker till ett barn. Men samtidigt så var hon, satte hon sig själv alltid i en offerroll. Jag har räddat livet på min mamma 2 gånger. Hittat henne i en blodpöl, halvt levande. Och liksom hållit, pressat ihop hennes vener och räddat livet på henne. Och sen har hon åkt in på sjukan, kommit hem dagen efter och låtsat som ingenting. Så att för mig, någonstans på vägen, så känns det som att jag dog. Så min läkande process, den handlade så mycket om att återuppliva mig själv. Jag fick gå i en gruppterapi för folk med komplex PTSD, där jag fick lära mig att bara känna stolen jag sitter på. Jag kommer ihåg så väl när jag satt där med 6 andra personer i en cirkel och alla öppnade upp sig om saker. Så skulle vi göra en övning om att bara säga, känn marken under dina fötter. Och jag bara, jag känner inget. Jag fattar inte vad du vill att jag ska göra. Det är som att jag hade en out of body experience i typ 10 år. Så att för mig så var det nästan som att varje gång någonting jag gjorde påverkade en annan person, fick en chock. För att någonstans i mig kändes det som att jag knappt var där. Det är så jäkla, jag fick ju panik när jag satt där i den cirkeln och insåg för första gången att jag vet inte, jag känner inte ytan. Jag känner inte mina händer, jag känner inte mina fötter. Jag hade totalt stängt av all fysisk, psykisk smärta och förnimmelser på en sån sjuk nivå att när jag insåg det så blev jag livrädd, för att det kändes som att då blev jag plötsligt påmind om att vänta, det har nog inte alltid varit så här. Men de första 2 åren efter att jag då hade gjort den här gruppterapin handlade om att någonstans komma tillbaka. Så att komma in i min kropp igen.
Men du var ju jätteliten när du förstod att du började typ bli deprimerad. Vad sa du, 12-13 år någonting?
Ja, jag tror att nu när jag ser tillbaka på det så var det nog till och med tidigare än så. 8 kanske.
Ja.
Men först så använde jag sunda verktyg för att förnimma det. Så det var typ så teater och plugg och musik.
Och terapin började när du var 16, sa du va?
Ja, någonstans där.
Var det någonstans 16. I den här vevan också som du kom till Sverige? Eller var det tidigare?
Ja. Hade inte jag kommit till Sverige så hade jag nog inte suttit... Obviously hade jag inte suttit här idag. Men det känns som att jag hade nog inte funnits kvar idag. Mm. Det var min räddning.
Men det var du och morsan som flyttade hit då?
Mm.
Och vad grundades det beslutet i?
Hon träffade min pappa.
Han som vi fick se på TV?
Mm. Av alla män som mamma har träffat i sitt liv så är det, alltså det är fan ett under att hon träffade just den personen jag idag kallar pappa. För han är den snällaste personen i hela världen. På gränsen till, och obviously ganska medberoende i sin relation till min mamma. Men när han kom in i bilden, då ändrades allt. Då började det äntligen, jag fick en roll i en familj plötsligt. Och visserligen var det fortfarande inte bra, men det var en roll jag aldrig hade haft innan.
Och du är hur gammal när ni kommer till Sverige?
14.
14. Och de träffas och ni blir en liten familj, ni 3 då, eller?
Vi 5.
5 är ni?
Mm.
Ja, vi har inte snackat så mycket om dina syskon, så att jag var inte så insatt i det. Men för du har ju ett bagage när du kommer till Sverige.
Mm.
Du vittnar ju om en otroligt tuff uppväxt. Hur är det för dig att komma till ett nytt land och försöka skaffa sig ett nytt liv och ändå bli någon slags fungerande, stabil tonåring med den här ryggsäcken?
Jag är ju fördelen av att jag har alltid haft så himla lätt för typ språk och skola, för att jag är så intresserad av allt omkring mig. Så jag läste ju mig svenska på... Alltså jag pratade flytande svenska efter 3 månader. Och då blev man stämplad som lite av ett underbarn. Liksom. Vilket gav också en slags filter över allting i livet ett tag framöver. Men sen efter 1 år ungefär så började skolan lägga märke till saker som jag inte riktigt kan svara på vad det är. Men rätt som det var så satt jag inne hos kuratorn och hon frågade mig hur jag mår. Då hade det tydligen varit lärare som hade uttryckt oro kring mig. De hade sett någonting.
Du vet inte vad det var än idag?
Nej, det vet jag inte. Men hos kuratorn första gången då satt jag och sa nej, men allt är bra, för att det är så jag är uppvuxen. Att man ska så här, du ska vara lojal mot dina föräldrar och så här, du är dålig om du berättar någonting negativt om de som försörjer dig. Liksom. Men det var ju också så här, jag tyckte ju att det var bra då, för att det var så mycket bättre än allt annat jag hade upplevt i Estland. För när vi flyttade hit och vi verkligen såg hur himla godhjärtad och mjuk min pappa är, då var det också som att mamma inte vågade visa den sidan av sig själv när han var närvarande. Så det var ju bara när han inte var hemma då hon visade de sidorna av sig själv, i alla fall till en början. Så småningom så då började hon visa alla sina sidor, även inför pappa och mina bröder. Men skolan la märke till det ganska tidigt och jag började också skolka mer och mer, för att jag var deprimerad. Alltså jag kan inte förklara riktigt varför jag skolkade, men jo, det var ju just det här. Jag hade gått in i en roll som var social och glad och vågade ta plats. Och det fanns vissa dagar då jag vaknade på morgonen och kände att jag orkar inte idag. Och då kunde jag strunta i att gå till skolan och åka en buss runt i norra Stockholm istället i timmar och timmar och timmar. Och lärarna lade ju obviously märke till det. Det märks ju när man inte dyker upp. Men då pratade jag med kuratorn och jag sa att allt är bra, och så fortsatte det här med skolkandet och det blev mer och mer också. Började också hänga i kretsar där det var lite fuffens och du vet så här, egentligen ganska oskyldigt med typ ungdomar som boffar typ toalettspray i garage och grejer. Där tänkte jag att det här är det bra. Till slut så, efter att jag hade förnekat det så länge som jag hade gjort, och min närvaro blev bara lägre och lägre, och mamma och pappa hade varit i skolan och de lika så säger att de inte vet vad det är som händer, och det var bara massa frågetecken överallt och kopplades sus på saken. Och då blev jag intagen på en så kallad intervju, eller vad man ska säga, på socialkontoret, där det är en barsk finlandssvensk kvinna som ställer ganska hårda frågor till mig. Och till slut så bryter jag väl ihop och jag börjar bli lite mer öppen om hur jag mår, hur jag har det. Men brytpunkten var väl kanske just att min dåvarande bästa vän, som inte behöver nämna namnet på, hon vet vem hon är, och hennes mamma blev ganska snabbt en trygg punkt i mitt liv. Och hennes mamma kunde se någonting i mig som ingen har sett innan. Jag var så inne i den här rollen som var all over the place och skrattade högst liksom. Och så kommer jag hem till henne och hon bara, Chrissy, hur mår du? Och jag bara, jag mår bra! Hon bara, nej alltså, hur mår du egentligen? Du behöver inte ljuga för mig, jag ser dig. Det var första gången någon hade frågat mig det i hela mitt liv. Och jag bröt ihop. Och där någonstans föll fasaden ner. Så jag minns en gång då mamma hade, det hade blivit ganska illa hemma. Och hon hade blivit våldsam och jag hade ingenstans att ta vägen. Och jag gick hem till min vän då och hennes mamma.
Hur gammal är du här ungefär?
15. Mm. Minns att jag går hem till henne. Och det är därifrån jag kände så här, jag orkar inte liksom ljuga längre. För att jag kommer inte orka det här. Jag misstänker att det var också lite därifrån så hade fått ännu mer information kring allt. För fast forward då när jag tror att det var hösten, då jag var 15, hösten 2008, så blev jag placerad i min första fosterfamilj på jour alltså. Jag hade lite blackout när det gäller vad det faktiskt som hade hänt. Men det var där det liksom, där jag blev uppmärksammad och sedd för första gången. Och det var egentligen också där min resa kunde börja.
Men du berättar ändå att din nya pappa, om man får uttrycka det så, han är väldigt snäll och god. Mm. Och man har fått se han i Love is Blind. Han verkar väldigt varm och snäll. Nästan lite timid, får man säga.
Ja.
Alltså hur, man undrar ändå, varför reagerar inte han på hur din mamma är? Och varför säger inte han ifrån? Och varför skyddar inte han er? Är han så kuvad? Och är han så medberoende? Och är hon så bossig? Eller hur ser det ut?
Hon är så bossig. Ja. Och han försökte i sitt bästa, kan jag se nu. Men han gick ju någonstans igenom exakt samma sak.
Mm.
Som alla vi andra som bodde med mamma. Han var också rädd. Och jag tror att han kände också ett enormt stort ansvar över just henne, i och med att han kände att det var han som gjorde att vi flyttade hit. Och hon hade ju en tendens att beskylla väldigt mycket på att vi hade flyttat till Sverige, fast jag visste ju att det inte var sant. Så jag tror att han hade också väldigt svårt att navigera i det hela. Och vad skulle han göra? Hon hade ingenstans att ta vägen i Sverige liksom. Ja, det, jag har verkligen förlåtit honom för det. Det fanns en tid då jag beskyllde mycket på honom för att jag ställde alla de frågorna till mig själv som du ställde precis. Men nu när allt det där har passerat så ser jag verkligen så här, okej, han må ha varit en vuxna, men han upplevde också det här. Även om du är världens snällaste, mest närvarande förälder, så kan du inte stänga av hur din självkänsla och din egna mående också påverkas av det som sker omkring dig. Så det var nog svårt. Jag tror att han kände sig ganska hörnad i den situationen.
Ja, alla gör vi så gott vi kan utifrån våra förutsättningar.
Mm.
Det är ju trots allt
ja,
så.
Ja, det är ju så. Det låter ju klyschigt, men det är alltså.
Ja. Verkligen.
Ingen är ju perfekt.
Klyschor är väl klyschor just för att de är sanna, antar jag.
Exakt. Ja. Jag älskar det talesättet.
Också en klyscha.
Ja, det är också en klyscha.
En klyscha om klyschor. Ja. Ja. Men efter det här så följer ganska många år av kaos. Mm. Och vi behöver inte grotta ner oss i massa krigshistorier egentligen.
Yeah.
Det viktigaste för den röda tråden är att det är ett mönster. Liksom. Mm. Det pågår.
Mm.
Hur ser det ut, upprinnelsen till att din mamma... Ja, hon går ju bort här för några år sedan.
Ja, i 2017 gick hon bort.
Ja.
Mm.
Lämnar hon jordelivet i sitt missbruk fortfarande? Eller hinner ni försonas? Hinner ni liksom, hur ser det ut tiden innan?
Det här är ju en extremt obehaglig berättelse egentligen.
Mm. Jag tror att vi kan klara av den.
Ja.
Om du klarar av att berätta den.
Jo, men det gör jag. Om jag får ta en snusprilla först.
Ja, men ta det du behöver. Ta en snus, ta ett djupt andetag och ta oss med på berättelsen.
Jag har ju levt ett väldigt turbulent liv fram och tillbaka. Ända tills, inte så många år bakåt liksom. Men för våra vägar korsades väl också genom Karlstad och det gänget någon gång, tror jag.
De här 100% partygänget, ja säkert. De här partykryssningarna.
Ja, precis. Ja. Så det är ju skenat, då fattar i alla fall du hur pass turbulent liv man lever. Och speciellt med det beteendemönstret som man har när man har den bakgrunden som vi har. Så många andra som också var med i den röran där borta i Karlstad hade. Så fattar man vilken livsstil jag levde genom mina år. Och jag började ju på sätt och vis bli lite som mamma, för det är återigen det där, man beskyller allt på sin uppväxt och sina föräldrar och sen så märker man inte ens att man håller på att återskapa det mönstret som man har lovat sig själv att man aldrig kommer att återskapa. Så 2017 januari, då har jag återigen flyttat hem, bott hemma i några månader, för det var en ganska jobbig tid efter Big Brother och allt det där som hände där också. Och sen, jag kommer ihåg att sista disputen innan det här, så hade jag sagt till min mamma, alltså det var så här, mamma reste handen mot mig, jag tar tag i hennes hand, tittar henne i ögonen och säger, akta dig nu, för nu är jag starkare och större än dig, så du rör inte mig, för jag lovar att jag kommer slå dig tillbaka om du gör det, jag är inte rädd för dig längre. Så vi har haft en slags breakthrough liksom i vår relation där jag bara säger, du gör inte det här längre. Så du har ingen rätt att röra mig. Det här är min kropp. Så jag satt ner foten för första gången i mitt liv 2016 då. Och i januari 2017 så hände det igen och hon blir hysterisk och står och i princip slår in mitt sovrumsdörr där jag försöker skydda mig från henne, för hon har fått någon slags lashout liksom. Och hon bara traskar in och så höjer hon handen igen. Och jag tar tag i hennes hand och jag bara, vet du vad, nu är det över. Jag bara, det här var din sista potatis. Då säger jag till henne, du har fått alla dina chanser. Jag kommer aldrig må bra om jag har kvar dig i mitt liv så som du är nu. Så jag bara, det här är det sista du ser av mig tills du har blivit en människa igen. Så jag kastar ut henne ur mitt rum. Hon blir livrädd för mig, för hon har aldrig sett den här styrkan i mig förut. Jag har alltid varit så jävla medberoende och så här beskyllt mig själv i alla sådana här disputer, men nu har det hänt två gånger och hon blir så här, fuck, alltså, vad händer nu?
Du sätter gränser för första gången.
Och jag sitter där dels panikslagen men också så här, wow, var det här som krävdes hela tiden? Jag ringer socialen, de fixar ett vandrarhem åt mig. Jag bara kastar mig ut i världen. Jag tänker, vet du vad, jag har intalat mig själv hela mitt liv att jag behöver henne för att klara mig. Men nu har jag kommit till den brytpunkten att jag bara, men det här är inte värt det. Jag hamnade där, jag bor hellre på gatan än att leva under samma tak som henne, för att jag mår inte bra. Det får inte fortsätta så här, för det livet jag drömmer om inkluderar inget av det här jag känner här och nu. Så där satte jag ner foten, jag stack och på något sätt så löste allting sig för mig. Jag fick en lägenhet som var helt min. Så småningom så flyttade även min brorsa in i min lägenhet, som också var kvar i huset då. Men även han kände då efter den disputen att jag måste bort. Min andra brorsa hade redan flyttat därifrån på grund av min mamma. Och då plötsligt så var det ju då bara mamma och pappa kvar. Och jag och pappa fortsatte ha kontakt under tiden jag inte bodde hemma. Det var så många gånger då han bara sa, ja, mamma vill prata med dig, får jag räcka över telefonen? Jag bara nej, 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 nej. Men september 2017, då ringer pappa igen och vi pratar ett tag och han bara, jag hör mammas röst i bakgrunden och han bara, hon frågar om du vill prata med henne, snälla. Och jag bara, okej. Okay. Jag tar luren och hon låter ganska heartbroken och hon bara, älskar inte du mig längre och så här. Är det så här du vill att vi ska leva för resten av vårt liv nu? Och förstår du inte att jag älskar dig mest av allt? Och du vet, gamla, gamla, jag har hört det förr. Och då säger jag till henne, jag, bara, alltså, jag tror inte att du fattar. För att det här handlar inte om att jag inte älskar dig. Men det är att jag älskar dig som är och har varit problemet. Jag bara, det här handlar om att jag vill också ha en familj. Jag vill ha barn. Och så som du är nu kommer du aldrig få vara mormor till dem. Du har två alternativ här. Fortsätt ditt liv som du gör. Bara ta sönder allt omkring dig. Ta aldrig ansvar för något av det här. Eller ta tag i dig själv. Ta ansvar och börja läka dig. Så kanske du får ta del av dina barnbarns liv också. För jag bara, jag tänker bli en mamma som du aldrig var för mig. Och jag bara, du får säga vad du vill om det. Och bli hur kränkt du vill av det. Men det här är vad jag kommer göra. Och du har möjligheten att vara med. Men det är upp till dig. Jag kommer inte ge dig någon mer chanser. För nu krävs det att du ändras. Och hon hade inte så mycket att säga. Jag avslutade samtalet med att jag älskar dig. En månad senare. När jag jobbat natt. På vägen hem från jobbet. Får ett samtal från min pappa. Om att han har hittat mamma död. På toaletten. Hon hade somnat. Och någonstans så kände jag så här. Som att hon nästan på en spirituell nivå bestämde sig för att det går inte. Jag kommer inte kunna göra det. Alltså så här, det kändes som att hon, det var ju liksom genom naturliga vägar. Det var hon tog ingen, alltså jo, hon hade missbrukat sina morfintabletter kraftigt under många, många år. Men det var inte en överdos. Hennes organer sa upp den natten, en månad senare. Och det, så här, det som är så jävla sjukt är att jag sa ju så här, när vi flyttade till Sverige så började min läkande process. Men idag så kan jag säga att det var faktiskt då det började.
Det är sjukt, de här orden som du säger, jag skulle precis säga de orden. Att din terapi började när du var 16, men det är ju när du sätter en gräns mot din mamma som den riktiga läkningen börjar. Mm. Och det är så jävla, jag känner mig helt skakad. Alltså just det här att hon, hennes kropp, hela hennes system bara känner att hon grejar inte att bli det du vill. Så hon bara shutting down. Hon bara signar ut liksom.
Ja.
Det är så jävla, det är så starkt så jag vet inte. Fy fan alltså. Jag ömmar för henne gör man. När man hör historien på något sätt ändå.
Ja.
Jag ömmar ju för dig jättemycket, men du vet du. Men jag ömmar också för henne.
Jag med.
Att hon inte kunde bättre liksom.
Alltså mamma, det här går ju way back i generationer. Hon blev utsatt i sexuella övergrepp av stora syskon. Alltså så här, det finns alltid, och hennes stora syster i sin tur blev utsatt för någonting. Och sen så har det gått liksom, det här mönstret har bara gått i arv om och om och om igen. Och det är så jävla tragiskt. Alltihopa. Men någonstans så det känns som att det som krävdes var att någon i ledet skulle bara så här, inte vända ryggen till och fortsätta gå framåt, utan bara så här, vända tillbaka och kolla bakåt och se allt det där i vit ögat och säga, inte mer, det tar slut här. Ingen har sagt det förrän nu, och jag hoppas och tror att det stämmer också. Nu börjar vi en ny era i ledet.
Hur har det här påverkat dig? Det är ju en väldigt stor fråga. Men alltså det här med att du faktiskt sätter en gräns, det måste ju ha växt så otroligt mycket i ditt egenvärde och i alla de här medberoende beteendena som man har. Du måste ju ha växt flera mil i och med det här.
Ja, jag har ju ingenting annat att jämföra med.
Nej, men jag kan i alla fall säga det till dig. Ja, det har du gjort.
Det är ju så spännande så här. När man bara, jag har ju fått höra det ett par gånger förut. Mm. Och så känner jag ju så här, men det var inget märkvärdigt.
Nej, det är märkvärdigt. Och det är märkvärdigt att lyssna på din livshistoria och förstå vad du har gått igenom. Och att du nu sitter här idag och ändå mår så pass bra som du gör. Mm. Och har liksom utvecklats till den fantastiska kvinna du är. Och kan sitta i en sån här podd och dela mer av din historia. Sprida hopp, krossa tabun. Ja, men dela din livshistoria så andra människor kan känna igen sig och faktiskt ja, kanske känna att de inte är så ensamma. Liksom.
Mm, jag hoppas det. Mm. Sen är det också aspekten av att här, det är en sak att göra sin läkande process i allt det här. Göra sig på något sätt fri från bördan av ens bakgrund. Men någonting som är också så himla viktigt är att vara medveten om hur det påverkar en i relation till alla andra i ens nuvarande liv. Det är där jag är någonstans nu. Och jag har ju en jäkla tur som har en partner som Rasmus som är så tålmodig och förstående. För nu håller ju vi tillsammans på att typ uppfostra om mig. Nu har jag för första gången, alltså så här, i och med att jag växte upp som jag gjorde. Och det jag inte sagt det är också att jag själv upprepade det här mönstret i mina egna kärleksrelationer sen.
Jag är inte förvånad.
Nej, nej. Det är inte ovanligt.
Nej.
Det var faktiskt så jag hamnade i den här gruppterapin för komplex PTSD.
Mm.
För då hade jag precis avslutat en relation till en partner som var våldsam. Och då var jag så här, nej fan, för nu, det här lovade jag till mig själv när jag var liten redan. Att aldrig att jag går in i en relation med någon som är våldsam. Jag har det inte i mig.
Men vi behöver ju programmeras om.
Ja.
Det är ju så. Och du pratar om det här med din mamma som en brytpunkt, som ett vägskäl.
Mm.
Och det blir så tydligt på något sätt. Och nu måste du göra om och göra rätt på något sätt. Och du har träffat en bra kille som kan hjälpa dig och guida dig i det här. Och alltså, jag förstår helt vad du menar.
Mm.
Vi behöver hitta sunda människor som har koll på läget som faktiskt kan hjälpa oss. Och där kommunikationen kan vara helt öppen, där man kan vara sårbar och inte skämmas över sitt förflutna.
Ja.
För att vi är ju fucked up. Vi är ju damaged goods liksom.
Ja.
Och liksom, kan man bara vara öppen med det och kommunicera och vara ärlig. Och då finns det hopp och det finns förutsättningar. Men vi måste börja med det.
Ja, det är verkligen så.
Ja.
Men jag tror att det behövs också en stor dos av självdistans för att kunna göra det. För jag kände, det är därför jag och Rasmus har gått i parterapi egentligen kan man säga. För att jag kände lite så här att jag visste inte hur man navigerar i en hälsosam relation. Jag hade gjort det. Min nervsystem tolkar fortfarande vissa beteenden och situationer som lika med livsfara. Och jag, alltså så här, effekterna av mitt bagage, de finns där.
Mm.
Och det är de stunderna man behöver ha tillräckligt mycket tillit till sig själv för att kunna våga titta inåt. Det var skitsvårt för mig förut. För att det känns som att jag delvis valde partners som var lite quote on quote trasigare än mig för att då skulle fokuset landa mer på dem. Då slipper jag. Men i det här fallet så är det ju tvärtom. Och nu har jag ju verkligen behövt att så här, ifrågasätta mig själv. Och också se att okej, det är inte Rasmus som vill mig illa i den här situationen. Det är bara att jag tolkar det här som det för att jag är så van vid att omringa mig med personer som inte vill mig väl. Det är liksom på något sätt mer naturligt för mig att göra det än att vara bland folk som älskar mig. Så jag tror att det är också otroligt viktigt att ha det alltid i bakhuvudet. När man stöter på problem i relationer, även när man i många andras ögon har läkt sig. Att fortfarande kunna gå tillbaka och bara så här fråga sig själv om har mina trauman något med den här situationen att göra? Jag är ju sån här, jag har ju blivit nästan manisk googlare. Allt började med att jag började läsa alla psykologiböcker som fanns på biblioteket som 16-åring för att försöka förstå om jag själv har en diagnos eller om min mamma har en diagnos, och nu har jag diagnostiserat både henne och mig själv. Men sen hade jag fortsatt livet ut att jag bara behöver veta mer och mer och mer och mer. Så det är så ofta jag bara så här, när jag och Rasmus stöter på typ problem, så kan jag googla typ så här, hur uttrycker jag missnöje kring disk utan att framstå som dryg typ. Alltså att jag behöver fortfarande uppfostring i såna här väldigt små enkla saker.
Ja, förstår helt. Och då gäller det att vara ödmjuk inför att man faktiskt, man behöver det.
Ja.
Man kan inte gå in i någon slags stolthetsgrej och tänka att jag ska greja det själv. Man behöver vara ödmjuk inför att man är där man är och kommer ifrån det man gör.
Ja.
Och jag tror att du har det. Och i med den här livshistorien så har vi verkligen fått ett kvitto på hur pass ödmjuk du är. Och nej, men jag vill säga det innan vi signar ut för dagen, att det var verkligen fint att få hit dig idag, och jag tror att den här livshistorien kommer hjälpa många där ute.
Mm, jag hoppas det.
Mm. Kom tillbaka snart igen.
Tack för att jag fick komma hit.
Men tack för att du kom förbi.
Och tack för att ni målade väggarna gröna, bara för att det är min favoritfärg. Ja, för allt handlar om mig, eller
allt
hur?
För dig, allt för dig. Hej då, hej då.
Hej då.
Wow, vilket känslosamt och starkt samtal det där blev. Så fint och så viktigt. Ja, jag känner mig väldigt tacksam över att Chrissy ville och vågade vara så öppen om sin svåra barndom som hon faktiskt var i det här samtalet, och att hon faktiskt var det i just den här podden. Tack till dig, fina, fina Chrissy. Och som vanligt när det gäller nya grejer så blir man ju väldigt tacksam som kreatör om ni hjälper till att sprida den här nya produkten. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och ja, berätta för en vän. Så att den här podden når genom det berömda bruset där ute. Ja, all hjälp uppskattas mycket. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd. Följ oss gärna där och skicka feedback och önska poddgäster och allt sånt där. Det är bara fint när ni speglar mig och hör av er, för vi gör ju det här ihop. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa mig i arbetet med den här podcasten, så gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram från Nemo Hedén.